så lämnar vi position 1 på vår resa och far vidare genom Skultorp mot Falköping. Efter Skultorp och Sjogersta svänger vi in på vägen mot Jönköping. Precis när vi svängt till vänster från Falköpingsvägen tar vi till höger och är inne på gamla Jönköpingsvägen, och via Borgunda och Dala kommer vi så småningom fram till Kungslena. Om någon känner till de historiska händelserna här så är det Västgöta Bengtsson. Vi möter honom inne i den minnesrika kyrkan.
Ja, med mycken vördnad och andakt i våra sinnen har vi gått genom stigluckan på Kungslena kyrkogård. Och nu har vi kommit in i templet som har så mycket att berätta. Som har varit med om orostider, om tider i glädje och tider i sorg. Och nu ska vi lyssna till kyrkans historia. Men vi ska komma ihåg från början att det inte är ett museum. Kyrkan är inte ett museum, det vill den inte vara. Utan allt fortfarande så vill den vara ett tempel där människor kan söka sig hit och lyssna till ordet, hur det har predikats här och förkunnats i århundraden och som vi innerligt hoppas ska få fortsättas och predikas, ja, i oöverskådliga tider. Låt mig förresten ge den tidigaste medeltida historien så snabbt som möjligt. Det var två stora ätter som kämpade om den svenska kronan. Den ena var den erikska under Erik den Helige. Han vars rester tog det ligga i silverskrinet som står uppställt i Uppsala domkyrka. Det är emellertid inte det ursprungliga skrinet som står uppställt där. Det ursprungliga skrinet är smältes ned av Johan den tredje, Gustav Vasas andra regerande son. Han behövde pengar, han behövde silver för sina väldiga slottsbyggen, och då valde han detta mindre goda sätt. Han smälte ner Eriks skrinet. Men så småningom, slagen av sitt samvete och säkerligen också sin hustru, så lät han göra ett nytt. Och det är det skrinet som vi har i Uppsala idag. Ja, det var lite om den erikska ätten. Den andra var den sverkerska, understödd av danskarna. Nu låg här i Västergötland i början på 1200-talet uppe vid Tivedens utlöpningar. Här låg en tung timrad kungsgård. Där sitter en novembernatt 1205, fyra av Erik den heliges sonsöner. Konung Sverker får genom sina kunskapare, genom sina spejare reda på detta. Han gör, skulle vi kunna kalla det med en modern term, ett eldöverfall. Han får tag i de tre. De blir kvar på platsen. Det brukar kallas för dråpet vid Älgarås. Men den fjärde, Erik, flyr norrut, tar sig in i Norge. Får hjälp av sagofiguren, vi är ju mycket inne på sagans område, sagofiguren Fale Bure. Han sätter upp en armé och i spetsen för 9000 man kommer han tillbaka till landet, till Sverige. Och då kommer han just hit, han kommer till det gamla Lena som bygden hette vid den tiden. Här reser sig folket, de vill hjälpa honom. Varför då? Jo, det gäller ju den egna hembygden. Konung Sverker har varit ner i Danmark, utrustat en gränsande armé klädd i järn, en riddararmé. Han kommer i spetsen för 18 000 man. Dessa arméer möts utanför kyrkans murar, alldeles här bortom. Det drabbar dem samman. Det finns en kulle ett par kilometer norrut härifrån räknat. På den kullen placerar sig Erik denna vintriga dag. Det är den sista januari 1208. Han sitter liksom på första parkett. Han kan se vad som händer. Hans 9000 svenskar driver de 18 000 danskarna upp över fälten. Än idag heter de här fälten på folkets läppar Ryttarebacka. Men han ser också att nu sviktar de. Nu blir det ett uppehåll i det hela. När då folket vänder sina blickar upp emot berget får de se en syn som de i Nunstin har sett tidigare. Det är orden, kan jag veta. Det är krigsguden som har krupit upp på en häst. Den gamle farbrorn som berättade för mig om detta, han berättade på ursprungligt västgötamål. Han hade krupit upp på en häst, den hade 8 fötter, sa de. Släppner eller vad det var, far kalten. Och när de då fick se den här synen så fick de nytt mod och så fortsatte de. Och så drevs de vidare in i passet här borta. Där går hela den danska armén under på 55 man ner. Erik Gustav Geijer berättar om detta i sin historia förresten. På 55 man ner. Dessa 55 tar sig ner till Danmark. Ibland dem finns alltså konungsverker. Och Sverker sätter upp en ny armé. Och 2 år efter är han tillbaka här i bygden. En mil söder om Kungslena, ungefär en mil, där är ett jätteblock rest 700 årsdagen efter slaget vid, som det heter, Gästillern. Ja, hur kan man nu veta allt detta? Det finns ju inget i bok om det. Nej, det finns det inte. Men nu kommer vi in på 2 områden som kan vara intressanta båda. För det första kommer vi in på någonting som brukar kallas för tradition. Vad är då tradition? Ja, är inte det helt enkelt detta det far berättar för son i århundraden, i generation efter generation. Men kom ihåg en sak, han berättar alltid med samma ord. Antingen han berättar på julkalas eller han berättar hemma vid. Alltid samma ord. Ni kan följa mig i varenda stuga här i denna dag så ska ni få höra hur denna tradition har levt kvar och berättas nu inte enbart utav gammalt folk utan ungdomen berättar också och lyssnar. Och det är ju det intressantaste utav alltihopa. Och det kan ni alltså få höra hur denna tradition då berättar precis vad jag sa här om styrkeförhållandena och vad som hände. Det var det ena, men det finns ett område till som hjälper oss kanske att lokalisera det hela. Och det är faktiskt så underligt att där måste jag blanda in mig själv en aning. På det här viset, jag har ju suttit med mikrofon i hand och lyssnat när gammalt folk har berättat. Jag har spelat in dem. Och den allra första inspelningen vi gjorde, det var den 24 oktober 1947. Då började vi hos en gammal farbror. Alfred på backen. Han ligger här ute nu. Det är hans gravsten som står närmast. Och ingen på jorden kan återge hans röst. Men vad han berättade mig den 24 oktober, det kan klockrent spelas upp idag. Och det ska, säger de lärde, kunna klockrent spelas upp om 1000 år. Och det är han som berättar om detta. Han citerar alltså vad far och farfar har haft att berätta. Men så kommer hans egna reflektioner på västgötska. Det var ju mycket folk som blev liggande kvar här på Gärda, så det blir sörligt och blodigt och uselt på alla vis. Fast farfar sa med förstås, det växte redigt sinna. Ja, som en tacksägelse till vår Herre så bygger sedan sonen till denne Erik. Han bygger upp den här kyrkan. Och vi kan tro att omkring år 1220 någonting så står den färdig. Han bygger den som en tacksägelse för att segern gick på rätt sida sett ifrån svensk synpunkt. Det är lite besvärligt det där. Jag gissar att vår Herre har besvär utav hur han ska kunna ordna upp såna här saker, men ifrån svensk sida så var det ju seger. Och han bygger upp då denna kyrka, men han bygger den på en plats där en träkyrka tidigare har stått. Denna träkyrka vet vi ingenting om idag. Vi vet bara att den brändes av danskarna i den vilda flykten. Men 2 inventarier blir kvar. Det ena är den mycket typiska dopfunten här framme med hål i botten som det var intill dess att påven bestämde att det heliga vattnet skulle samlas upp på ett annat sätt. Och det andra, det är den mycket järnklädda dörren som leder in till sakristian med den mycket berömda bilden känd i svensk konsthistoria. Sankt Göran, Sankt Mikael kämpar mot draken. Och som ni ser så är den riddersman, han är iförd uppifrån halsen och ner till fotabjället järnrustning, järnklädd. Han har ringbrynja på sig. Precis en sån brynja som man förresten hittade här uppe vid bergets fot på 1850-talet. Den ligger i Stockholm förstås, i statens historiska. Jag har varit där och tittat på den och lyft på den också. Och väger så där en 5-6 kilo. Den är ihopklumpad, ihoprostad. Men det yttre lagret av ringar är precis som vi ser det här på sakristidörr. Jag kan förresten säga att den största dagen i kyrkans historia, det var påskdagen 1258. Kan man förstå, då kommer självaste Birger Jarl och går in. Och så går han fram här i templet. Och vid sin ena sida har han sin son, den svenske kungen Valdemar. Och vid sin andra sida har han sin måg, den norske kungen Håkon. Birger Jarl hade särskilt ärende vid det här tillfället, berättas det. Han ville bära fram offergåvor på altaret. Ty under detta altare ligger en av hans söner begravd. Och nu ville den gamle jarlen bära fram de här offergåvorna. Då ville han ha sina närmaste som omgav honom. Som ett minne av den händelsen så reser sedan de tre takryttarna som man kan se överst på kyrkans tak. Den mellersta, det är den största, den ska vara ägnad minnet av Birger Jarl. Men titta, ska ni se när vi kommer utanför kyrkan här, ska ni få se att den som står till vänster, den står liksom närmare den stora takryttaren. Den ska symbolisera sonen. Han stod ju liksom närmare än mågen som då symboliseras av den på högra sidan. Kyrkan är som ni nu ser målad. Det är dels här under kryssvalvena så är det 1700-tals målningar. Och sedan är det ett par medeltida målningar som går i dagen. Det är en där nere vid den dörren där till vänster, men det är också en här. Det var ju så här en gång i kyrkornas historia att man murade över såna här bilder. Det fick inte finnas sådana. Och där ser vi, där borta, där ser vi just att under murbruket där så fortsätter bilderna. Min frommaste önskan skulle just vara att jag fick slå näven i väggen här. Här ska ni höra själva hur det låter. Jag börjar längst upp, nu får ni höra. Ja, där hör ni. Oh, det var nära. Att bruket föll ner, då har vi fått skyndat oss med en väldig fart i kyrkan. Men nog är det fristande att bara slå till en aning, så fick man se vad som finns här under. Så gör inte vetenskapsmannen. Han kan ta fram det här. Hur då? Jo, med hjälp av franska bröd, hårda sådana, så filar han och filar och filar. Och kan alltså ta bort bruket och bevara bilderna som finns under. Nu var det så att kyrkan råkade väldigt illa ut. Det var sista söndagen i april 1955. Så hände en vådlig historia här. Jag minns mycket väl halv ett nyheterna den där söndagen. Jag höll på att sätta mig i svulgen när jag hörde rösten säga: Kungslena kyrka brinner och det ser ut att den inte kan räddas. Men Kungslenaborna, de älskar sin kyrka, så de skyndade hit som en man. Och de klarade den. Den blev svårt vattenskadad, men sprickor uppstod lite varstans. Och i de här sprickorna här, där kunde man se att det låg färg. Och då kunde man se inte bara vad det handlade om, utan faktiskt också vem den handlade om. Ty där uppe, där ser ni, där står det Sanctus Erasmus. Den helige Erasmus. Underligt nog så var det fiskarnas helgon på 300-talet. En biskop som har fått sitt epitafium så här långt inne på landbacken. Denne man förresten som det gick så illa för på denna jorden. Här ser ni honom. Här ligger han alltså. Hans heliga huvud, hans heliga kropp, hans heliga fötter. Här står det två soldater. De är mindre heliga. De har satt upp en sån där anordning som finns i Växjötaböjd allt fortfarande lite varstans. En sån där med en länk som man vinschar upp vatten med, ni vet. Och den har de nu satt över hans heliga kropp och sen har de tagit upp fällkniven. Och så har de gjort ett snitt i magen här. Och så har de letat reda på tolvfingertarmen och så har de dragit upp den dit och spikat fast den där uppe i mitten. Och nu ska alltså soldaterna börja vinscha. Varför är vi så ohyggliga mot varandra, vi människor? I denna stund när vi står här nu i templet och har det bra på alla vis, så sitter det folk ute i världen som är fängslade för sin tros skull. Vad hade han nu gjort då? Det här är legenden och berättelsen om den helige Rasmus fasansfulla död. Han fick hela tarmkanalen upprullad. Jo, han hade trognare än någon annan gått i den korsfästes spår. Det var han anklagad för, och domen var den här som ni hörde. Nej, det var ingen roligt att tala om. Det är roligare att tala om Johannes Risberg, som var mästaren till 1700-talsmålningarna. Till det sista sätter han sitt namn där uppe. Där ser ni, det står målat av mäster Johannes Risberg anno 1749 blir det utav det där. Det var en mycket märklig man, Johannes Risberg. Han var fattig på det jordiska, men han var rik i anden. Det finns faktiskt några sådana, fast fler utav den andra sorten är klart. Han hade aldrig gått i målarskola. Vår Herre hade lärt honom. Han var skald. Han skrev ett skönt sorgekväde till staden Skövdes ära när den brinner ner septembernatten 1759. Och som sagt, han målade. Och jag som inte förstår mig på konst och det är överdrivet, jag tycker det här är vackert med akantuslingorna som det här kallas. Och det tyckte gubbar med när de kom hit och skulle inspekteras, så säger de, det var vackert ritat, Risberg. Blommor eller vad det ska vara. Och det däringa, det var inte dumt det heller. Här uppe ser ni, alltså i de fyra medaljongerna där, så är det ett hjärta. Ett hjärta i varje medaljong. Rakt fram där hamras allt urskilt ut ur hjärtat. Det var bra det med Risberg, säger gubben när de ska inspektera. Men tittade sig omkring lite mer. Här finns ju inget helvete. Det är ganska egendomligt resonemang att ett sånt skulle man ha i kyrkan just. I Forsberg kyrka öster om stan hemma, där är ett platt innertak, och där förde också Johannes Risberg penseln, och där målade han ett sånt intensivt dylikt så Forsbyborna vågade sig inte in i sin kyrka, utan han fick bättra på ett först betydligt. Men här hade han inget sånt ritat. Så när han presenterade sin räkning, så säger de ädla kungslenaborna, jo det tror vi det, men vi är inte nöjda med det här. Så han fick ingen betalning. Han kommer tillbaka med sin räkning och han fick samma svar. Nu hade han kommit nog många gånger och inte blev det någon betalning. Då hittade han på ett eget sätt att få betalt för sin räkning. När han nu inte fick betalt, så ovan dörren så ser ni där är en symbolisk bild idag uppritad. Den fanns inte, utan där ritar istället då Johannes Risberg upp en annan bild när han nu inte fick betalt. Han målar upp en gruta. En akörsvart gruta med eldslöjor runt omkring. Och en väldigt ful individ intill med eldgaffel i näven. Men i gruta placerar han i de tre gubbar som inte betalade räkningar. Och han målar dem så akkurat naturtroget så barnabarna deras kunde sitta upp på läktaren under högmästare och lik barnunga putta varandra i sier och säga, titta där sitter din mörfar. Det här kom till vederbörandes kännedom. De tog ur stämning på Johannes Risberg. De stämde in honom till häradsrätten i Dimbo, som låg någon mil söderut. Där nere sitter som allvarlig svensk ämbetsman, lagmannen, häradshövdingen Johan Gabriel Kreutz. Han tar upp ärendet till överläggning. Beslutet finns fortfarande bevarat. Slutklämmen lyder sålunda. All den stund för ty och medan, ut ur helvetet ingen förlossning kan äga rum. Dömer häradsrätten, och så kommer namnet på de här tre av vilka en var kyrkvärd, dömer häradsrätten dem att skälig ersättning till målaren Johannes Risberg utgiva för det han dem dit förpassat. Och dessutom fick de betala rättegångskostnaderna. Ja, det här var ju ett domslut och det var ingenting att göra åt det. Jo, det var det. En sak har de gjort, och det har varit det här att ska räkningar betalas, då ska också gruta bort och de som är inna. Och när kyrkan restaurerades här på 30-talet utav en känd kyrkomålare, så var jag ju här förstås och tittade och så frågade jag honom, nu har du letat efter gruta? Jo, det var givet. Har du hittat något efterna? Inte ett enda färn. Det betyder att räkningar blir betalt. Ja, här finns nu mycket att tala om i övrigt. Antipendiet som har hängt där framme under den röda altarduken, det är nog det dyrbaraste materiellt sett som kyrkan är ägare utav. Den är faktiskt gjord av inte miljoner utan miljarder hårfint spunna silvertrådar. Det har varit glänsande som när man får en ny enkrona i handen. Det var så här att när Karl XII, denne väldige krigarkonung, drog iväg med svenska armén, kan man förstå, in i Turkiet, så hade han med sig en överste som bodde här ute på den vita gården som ni ser här ute, det överste på stället. Lagerberg hette han, han var med kungen. Och vid det tillfället så får han där i en kyrka eller i en moské eller någonting sådant där nere i Turkiet, får han se detta sköna antipendium. Otroligt sköna. Och hans första tanke var, tänk om en tjuv tog det. Det vore ju förskräckligt. Så därför så rullade han ihop det lite försiktigt och lite tyst och räddade det. Tog det med hit istället och hängde upp det här i Kungslena kyrka så att det inte kom bort. Och det har alltså hängt här uppe så vi har fått se det. Men för något år sedan så togs det ner. Därför att de mycket intresserade turisterna, de var på det där. Så prästen han bestämde med sorg i hjärtat att vi får lov att ta ner det. Så ni ser, där hänger ingenting nu. Utan så hänger vi in det i sakristian där och sätter det i någon glas och ram. Så där inne hänger det. Så det är inte tillgängligt så för den stora skaran utav intresserade. Tyvärr. Ja, sen undrar ni vad det där är nu för bås som är där framme. Jo, det har också sin historia. Det var sedan den tiden då det inte fanns orglar i kyrkorna. Så var det klockans uppgift att ta upp tona åt församlingar och hålla tona salmen igenom. Och antingen satt han då där eller också där. Jag vet inte riktigt vad som bestämde det där vid de olika kyrkohögtiderna. Det här med orglar i kyrkorna, det har jag faktiskt ägnat mig lite grann åt också. Och det är ett rätt intressant kapitel där med. Faktiskt den första orgel som man har spårat i landet, den fanns här i vårt landskap också. I mycket tidig medeltid. Sen en orgel som låtit tala om sig, det var den som fanns på Höjentorps slott. Den finns noggrant beskriven. Och nu ska jag citera någon rad så får ni höra hur den där har sett ut. Det har varit ett verkligt orglarspel. Ifrån ljuvligaste eolsharper till Tordön som hördes vid omkring. Och ändå hade den bara två oktaver. Men nu läser jag ordagrant vad det står i en gammal skrift. I varje oktav ingick i den närmaste decimeterbreda tangenter. Och de här tangenterna, de var så svårspelade så klockan orkar inte få ner dem med hjälp utav handen. Han måste använda knät därtill. Han kröp alltså på orgel. Där har ni svaret på frågan varför salmerna gick så sakta förr i världen. Klockade han inte med knäna. Så enkelt var det. Ja, sen så ser jag på er här att ni vill höra om en sak som har hänt i det yttersta av dessa tider. Då Kungslena kyrka var på allas läppar med anledning av den där tv-utsändningen på lördagsmorgonen i Godmorgon Sverige. Ja, det kan väl vara intressant att få höra vad som låg bakom det där. Då var det för 25 år sedan en man som ringde mig och frågade om han fick komma till mig och berätta en sak. Men han ville inte att någon annan skulle vara närvarande. Det skulle vara hemligstämplat liksom. Ja, det lät ju spännande förstås. Så det fick han, visst fick han det. Och han kom och då berättar han alltså att han hade en sak som han icke ville ta med sig i sin grav, utan han måste ovillkorligen ha någon att berätta det för. Och nu påstår han hade fått förtroende för mig. Och det var jag ju glad för. Och då berättade han att när skolan där uppe byggdes 1868, så var hans förfäder med. Och så sitter gubbar där och pratar om detta då på en kafferast, matrast, kaffe kanske det inte hade, men det var ju matrast i alla fall. Och så tittar de ner på kyrkan här och så säger de, det är bra roligt med våra gamla kyrka. Men det är ju så synd att Torska var så mörker och illavörden. En ser ju inte ora i psalmboken en gång. Tänk om vi fick hugga upp fönstren och göra dem stora så ljuset kom in. Ja, det tyckte de andra gubbar, det var ju utmärkt. Vi talade med prästen. Ja, de fick tillåtelsen om detta. Och nu kan de, vi se dem en dag hur de börjar att hugga upp fönstren. Vi kan se det förresten när vi går ut. Så står alldeles in till kyrkväggen en gammal fönsterbåge. Så man kan se hur ljuset har silat in. Så det här har ju varit mörkt här inne i kyrkan. Det var det ju i de medeltida kyrkorna. Och vanligtvis så satte man fönstren högt upp. Man skulle lära sig att blicka upp emot himlen. Nu började de och så tar de ner fönsterbågarna som var som springer i väggen. Och så satte de upp de här anskrämliga sakerna som ni ser här. Det är ju nästan att förstöra ett gammalt medeltida tempel. Och så hände sig att när de då håller på med ett av fönstren, men han visste inte vilket. Det är väldigt noga att betona. Han visste absolut inte vilket. Ni ser det ju meterbreda väggar. Varför är det det i detta lilla tempel? Det finns så mycket i denna kyrka som det är frågetecken efter. När de då kommer ner en bit i denna väldiga mur så hittar de liksom en krypta. Den är liksom förseglad med någon sten. De lyfter på den där och där nere där är det ett förvaringsrum. Och där är det allehanda ting, säger farbrorn, så är hans ord. Och så hittade ena bok som var så gammal så ingen utav gubbar kunde läsa innan. 1842 hade vi fått folkskolestadgan, så de kunde ju läsa konsta, men den här gamla boken kunde de inte läsa i. Och när de då sitter där och tittar i boken, då går det upp en snilleblixt. Ja, men nu ska ni se att vi har gjort något fel. Birger Jarl bodde ju uppe på borgen. Och hans bror var ju lagman Eskil. Och han skrev ju Västgötalagen. Nu, den första boken som är skriven i det här landet, om vi bortser från musik, för då är det någon mässbok som är äldre. Nu ska ni se att vi har gjort fel. Han har säkerligen lagt ner sin lag för att riktigt skydda den för framtiden. Nej, det är nog bäst vi lägger ner boka igen. Och murar vi igen. Och sen den ena efter den andra så försvann de från denna världen. Och den här gamle farbrorn som berättade tårarna rann. Där han säger, jag vill inte ha detta i min grav och ta med mig. Jag måste tala om det innan jag lämnar denna jorden. Så var han den sista som nu kunde berätta om det här. Och nu säger han att jag fick publicera det här när jag ansåg tiden lämplig. Men han ville inte själv träda fram. Han som jag var Blüger. Och 25 år efter så skrev jag en artikel i våra Västgötatidning hemma. Och den väckte ju en väldig uppmärksamhet. Och så kom ju TV:t in i sammanhanget. Och det hade jag inte skickat bud på. Utan jag ville ju det här skulle gå så tyst som allra helst. Och göra en ren vetenskaplig undersökning. Så det var ju inget bra att TV:n kom in. Det drogs in massor med sladdar här och en 25 meter hög mast restes där ute och fullt med lampor och journalister hit och dit och en av dem kröp upp och ställde sig i dopfunten där och kungslenaborna var alldeles ifrån sig att kyrka skulle bli förstörd. Och så hade de skaffat en apparat ifrån Oslo. Det finns ingen sådan apparat i Sverige och det kan jag tycka var lika bra det. Den skulle kunna inregistrera då vad det fanns i muren. Om det fanns något tomrum, om det fanns något inlagt. Och den där sattes igång och den gav utslag för att det fanns bandjärn. Och det fanns det ju absolut ingenting. Så hela apparaten var ju värdelös. Och sen satte tidningarna igång och skriva förstås. Och alla skrev att det var det mest fantastiska tv-program. För det var ju så spännande att se hur det kunde hända ungefär vad som helst i vilket ögonblick som helst. Och jag fick förslag från de här som går med slagrutor. Och det var särskilt en man i Skövde, en mycket pålitlig man. Han skaffade en koppartråd, ren koppar. Det finns inte i handeln, han skaffade den utifrån världen. Och en vanlig med trä. Och de här båda slagrutorna, de gav ett absolut säkert utslag. Och ni ska strax få höra detta. Men jag måste ta ytterligare ett förslag. Det var en man ifrån Mörbylånga, det är väl på Öland. Han skrev att han hade hört det här programmet. Han hade aldrig hört maken till program. Och nu har jag ett förslag. Bengtsson ska se till att kyrka blir nerreben. Och så letar ni reda på boka för hon finns där. Och den är värdefullare än hela kyrkan. Sen kan ni bygga upp kyrka igen. Det var ju ett förnämt förslag. Men sen har jag hört både präster och predikanter och kunnigt folk. Plus slagrutemannen. Alla dessa har med bestämdhet sagt, där finns ingenting, där finns ingenting, där finns ingenting, där finns ingenting, där finns ingenting. Men där är det. Det fönstret som alltså är det intressanta och som så många har berättat om, det är alltså det som jag pekar på nu, som är fönstret in till predikstolen. Är ni synska nu, så tala om för mig vad som finns i det fönstret, i den muren där. Nu är det så att kyrkan ska ju restaureras. Den fuktar ner i kanterna. Och då kommer det att hända saker och ting.